Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden with Alexander Perleros.
Ibland så ser jag på mig själv och jag undrar vart jag är på väg. Inuti mig själv, det känns som om jag gått isär. Men jag vet att allt har väl en betydelse. Finns ingen här inne som kan skapa en förnyelse. Det är väl kört nu, finns ingen räddning. Jag svär, det är för sent för att prata om förändring. Det enda vi kan göra nu. Försöker vara stark när jag går genom motvind. Springer överallt, du vet Ken, jag går stort in. Alla är emot mig bror, det känns som jag är ensam. Rider i betongen, enda stället utan rädslan. Önskar du var här och kunde joina min turné. På varenda jävla scen så är det som du står bredvid. Grabbarna i Tokyo, du vet hur vi dyker upp. Jag ser dig inhalera varje gång då vi bryter sött. Jag svär, jag tackar dig för alla våra minnen. Hoppas du är stolt när du ser mig från himlen.
Jag saknar dig min bror. Jag svär, jag saknar dig.
Musiken som förstod, jag sa hej då till sås. Visa fingret och bara drog.
Måste vi dra?
Ken Ring. Ja, det är han vi ska lyssna på nu. Och Ken växte upp i förorten Hässelby och hans mamma Rebecca kom från Kenya och hans pappa från Sverige. Hans mamma dog tidigt i cancer när han var 14 år gammal och efter det så började hans kriminella bana och han blev hemlös. Och där började allt med tunga brott, knark, droger och allting skulle man kunna säga. Och Ken fick sitt enorma genombrott. Han blev folklig med hela Sverige när han gjorde låten Mama. Och efter det blev framgångarna verkligen helt enorma och han blev en av de absolut största rapstjärnorna som Sverige hade. Han hängde mycket med Eminem och här har vi också mycket spännande, intressanta historier. Men det här var också, jag skulle säga att det här var ett sjukt tufft avsnitt. Nog ett av de tuffaste som jag har hört. Framförallt var det en story som har satt sig rakt in i hjärtat och jag har tänkt på den väldigt mycket efteråt. Och det var när han åkte ner till sin kusin Diana i Kenya. Jag ska inte berätta den här, men jag har tänkt på den väldigt mycket och den var så otroligt tuff på så himla många parametrar. Han berättade också massor av annat om hela hans liv som var jätteintressant och spännande, och flera gånger framförallt med den här historien med Diana så satt både han och jag och grät. Och ni kan se hela intervjun på min YouTube-kanal Alexander Perlund, så ser ni också exakt allt där. Och eventuellt så är här den sista stora intervjun som han någonsin gör i hela hans liv. Han sa det i alla fall, så får vi se vad som händer. Men hoppas ni njuter av en fantastisk livshistoria som både är tuff, brutal, spännande och ärlig. Ken Ring.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än en extremt eftertraktad person som jag har försökt få med länge. Han har rest sig från de döda. Kenny.
What's up, big man?
What's up, motherfuckers?
Läget.
Svinkul att ha dig här alltså.
Tack så mycket, kul att vara här också.
Det är så jäkla roligt för att vi pratade precis om att du gör typ inga intervjuer. Så det är en stor ära, verkligen, att ha dig här.
Jag vet inte, jag hade inte så mycket koll på det innan. Så jag var såhär, jag var lite såhär, fan många mail det kommer från den jävla poddsnubben. Shit alltså, han är verkligen,
han vill verkligen
höra på Ken Ring. Han vill verkligen, du vet, höra vad jag säger. Så det, jag känner mig uppskattad,
du vet,
liksom.
Du vet ju du också, varje nej är närmare ett ja.
Ja. Sen är det väl lite så, lovar man så ska man hålla det liksom. Även om det inte blir imorgon liksom.
Så är det. Och du sitter här med typ den största puckoflaskan jag sett. Lite pucko, du dricker mycket pucko eller?
Jag gillar pucko, det är så här, du vet, jag brukar alltid köra in på mackarna och köpa en pucko liksom när man är på väg någonstans. Det är så här, du vet, det är lagom. Jag dricker inte så mycket kaffe. Jag gillar mer att tjäna pengar på kaffe liksom. Jag är inte kaffedrickare, jag är inte en liksom, vad ska man säga? Jag gillar pucko liksom. Jag är så här, oboj-människa hemma och jag är lite kvar i ungdomen liksom.
Man tog ju, när man var liten tog man oftast typ hälften O'boy, hälften mjölk.
Ja, så men jag har blivit lite mogen så här. Den är inte lika brun längre, O'boyen. Den är lite ljusare nu för tiden liksom.
Men tjänar du mycket pengar på kaffe eller?
Alltså jag inte så här rullande pengar som kommer så här hela tiden. Men jag har stora planer på kaffe och jag har en extremt stor kaffeodling nere i Afrika som jag håller på och liksom odlar kaffe och jag är väldigt insatt i det och så här, men jag har inte lyckats twista ut kronorna än liksom, men det är en ganska så här långsiktig,
spännande,
långsiktig grej liksom.
Men har ni börjat trycka upp kaffe och
jag driver ett eget kaffemärke, men nu så importerar vi och rostar så här liksom bönor från olika gårdar, men planen är väl att vi ska liksom från vår egen gård ha ett eget kaffemärke i framtiden liksom, som är lite högre kvalitet än allt annat liksom.
Spännande.
Jamen.
Vad skulle det heta?
Legend, du vet, min son heter Legend och så. Ah. Legend, och så har vi tagit bort Le, så vi har lagt liksom Gend Coffee.
Ah, coolt.
Jamen.
Häftigt. Du, jag läste en grej på din Insta ganska precis för en vecka sedan. Och då stod det så här: jag har aldrig någonsin varit så redo att spela in. Mest för att jag testas i livet just nu väldigt mycket. Jag mår verkligen skit inuti och inte varit lycklig på att ta nu. Ens närmsta beter sig som de inte lever samma liv som mig, utan enbart för dem själva. De enda jag på riktigt aldrig kommer kunna ge upp är mina barn. Ni som känner mig, ni kommer få stänga av ett tag. Vi ses någon gång snart. Kram, Ken Ring. Ja. Tack för mig.
Nej, men du vet, alltså, jag är så här, du vet, man ibland så liksom så känner man så här, du vet, man, ibland så känner man sig jävligt ensam liksom. Och det är väl mer det liksom. Ibland så kan jag känna bara, men fan, du vet, det är ingen där liksom, det är bara plast liksom, det. Folk är bara där när de vill, du vet, ha en schysst resa eller när man ska liksom, vet, göra någonting. Men när det väl, du vet, när man vaknar på morgonen och liksom allt talar emot en, du vet. Då är man jävligt ensam liksom, och det enda man har i den stunden är sina ungar. Så känner jag lite i alla fall liksom. Och det var väl lite så här, det hände väl någonting också som gör att man skriver såna saker, men du vet, man är inte mer än människa, du vet. Och jag kan känna mig ibland bara så här, att det är bara jag liksom. Och det, så har det varit sedan jag var liten ungdom liksom, att jag kände jag mot världen liksom. Och det blir så här. Och just det där inlägget, det var ju så här, jag drog iväg 3 dagar sedan och stängde av min lur på flygplansläge. Folk trodde att det dött och grejer liksom, alltså så här, och bara låste in min studio och bara liksom, det skriver det. Det är lite så jag brukar göra, du vet. Men just det där, det är så här, du vet, man känner ibland inte att vänner, att familj, att de verkligen är där, du vet. Alltså så här, i vått och torrt, även om man liksom tycker själv att det ska vara så brukar det inte alltid vara så liksom.
Men känner du ibland att du har känt dig så här utnyttjad eller att folk inte har varit dina riktiga vänner?
Alltså inte utnyttjad, för jag har alltid bestämt över min egen karriär, så jag har aldrig haft det här liksom att folk rider på mig, du vet, utan sådär, utan det är så här, jag väljer själv vilka jag har runt mig, sådär, självklart, och jag gillar alla de som är runt mig, du vet, men det är väl så här, ibland så kan man väl känna sig mer så här typ, fan, ser ni inte vad jag gör för alla liksom, mer så kanske, ser ni inte, du vet, vad jag ibland offrar för att liksom det här ska rulla, för att det här ska funka, eller för att det här förhållandet ska vara bra, eller du vet, whatever liksom, så blir man lite så här, ibland, du vet, vart är tacksamheten liksom, alltså så här, är det typ, du vet, sättet ni beter på, det, och det känner jag också mot så här, bolag, mot media, mot liksom, du vet, mot allt, du vet, man har alltid varit en del av något annat liksom, men det är ingen som har varit en del av mig, du vet, och det är ingen som har så här, ja, men jag är med dig, du vet, till döden liksom. Det, jag känner bara det med barnen liksom, och det var väl typ det jag menade kanske.
Jag förstår. Vad vill du att dina barn ska liksom ta med sig från dig, eller också inte göra vissa av de fel som du har gjort?
Alltså jag tror att mina barn måste liksom på något sätt se mitt liv som en så här, som en lärdom mer liksom, att så här, det går och liksom att göra någonting av inget liksom, utan det, gör vad ni vill, men gör det som ni är passionerade i, så att ni får ett liv också, du vet. Det vill jag att de ska minnas med, att de liksom inte ska, de ska inte liksom bara gå, du vet, tråga där 9-5 och bara åka på en vecka semester om året och liksom bara bli en så här, en ekorrygg i hjulet liksom, utan det ska vara en, jag vill att mina barn ska få ett liv, du vet. Och då brukar jag ofta vara så här, men fan, ta mer det av mig liksom, för jag har ändå gått så här, den vägen jag själv har velat hela tiden, hela mitt liv sedan jag var ett litet barn liksom.
Ja, det har varit en jäkla resa. Så när jag läste din självbiografi som kom ut för några år sedan, du skulle ju kunna skriva en ny nu efter det, men det var helt sjukt. Jag bara, det är helt otroligt att en människa har varit med om alla de här sakerna. Mm. Helt stört. Det har hänt så stört mycket saker i ditt liv verkligen. Mm.
Alltså jag brukar säga sådär, du vet, att alltså jag är nog den enda som skulle ta ett skott i huvudet med ett leende liksom, så här. Du vet, jag har levt ett bra liv liksom. Alltså så här, jag har verkligen levt, du vet, om man säger så. Jag har liksom gått hela vägen i ett liv liksom, och säkert flera liv om man jämför med andra liksom. Och så jag är lite så här, jag har gjort allt jag någonsin har velat göra, och jag har liksom uppnått allt jag någonsin har velat uppnå. Jag liksom, ibland så brukar jag känna så här, skulle jag få cancer, då skulle jag nog bara tycka det är soft och få rätt mycket morfin liksom. Ja, men typ liksom, bara för jag är så här, jag skulle inte ha något problem med att lämna jorden nu liksom.
Du är inte så rädd för döden, va?
Inte längre, du vet. Alltså, man var ju det när man var yngre och så där, men inte längre, för jag har haft det så jävla nice liksom. Alltså jag är så här, jag har 5 friska barn, jag har en karriär som liksom många människor har drömt om, och jag har liksom, jag har älskat musik, jag har fått göra musik hela mitt liv, du vet, dygn runt. Jag har haft liksom suttit vid ett par högtalare 18 timmar om dagen i liksom 25 år, du vet, eller mer, 30 år liksom. Och det är allt jag har drömt om, så det finns inget så här, det finns inget direkt som jag skulle bara, off, shit, det har jag inte gjort liksom. Okej, kanske så här, ja, men du vet, något så här överdrivet som inte går, du vet, så, ja, men vinna valet i Sverige typ som president. Nej, men försöker jag, något sånt.
Har du varit gjort, sugen liksom, och bli politiker?
Nej, jag har varit sugen att bli involverad i politik, alltså inte kanske i Sverige, kanske mer i Kenya faktiskt, för att så här, ta min erfarenhet från Sverige och liksom hjälpa mitt hemland. Det har jag.
Den var ju, med tanke på politik, den var ju rätt sjuk. Du hängdes ju ut i media för inte så himla något år sedan som att du frontade
Alltså det, du vet,
var nord, du vet, var det så här,
jo, men det var sen
rasistiskt
jävla, ja, men jävla liksom, någon jävla nasse i någon liten vrå som typ bara tog några bilder från nätet och bara gjorde en egen reklamkampanj om.
Så var du vad heter den, nord, vad heter
det, nordfronten? Jag vet inte vad det är, ingen aning. Jag vill helst inte ge dem den uppmärksamheten, men alltså nej, det var bara någon som tog några bilder och bara la ut och bara så här. Så jag fick så här, typ du vet, jag var vakna en dag så bara hade jag 100 mess på alla möjliga ställen från olika håll. Bara, hey, vad hände? Vad fan har du gjort? Och bara, shit, har du gått med dem? Och du vet. Men det är så här, du vet. Det,
så jävla sjukt,
men alltså. Det är så sjukt. Det sjukaste av allt, det är väl så här lite att man kan göra så. I ett samhälle där man inte ens kan, du vet, jag kan inte ens parkera bilen för 11 spänn utan att de ska ha det i redovisningen liksom. Och sen så kan någon bara gå ut och liksom ta en snubbe och bara, men här, han står för nazismen liksom.
Det var typ såhär, ja, Sveriges nazistledare.
Ja, men typ, du vet,
Sveriges svar på Hitler.
Det är helt sjukt, du vet, tycker jag, alltså, så här. Men sen å andra sidan så är jag lite såhär också, du vet, att fan, du vet, fan, har ni ingen livlig, alltså har ni ingen bättre, alltså finns det inte en bättre grund till folks åsikter än att sitta och sno, du vet, så här, folks ansikten och så här, du vet, jag bara, patetiskt, det är helt skumt, du vet, tycker jag i alla fall, att det ens händer liksom, att det ens så det funkar, det är helt konstigt.
Men hur var din relation till din pappa?
Min farsa och jag, vi har en väldigt så här, vad ska jag säga, han är så här, från gamla skolan, han är riktigt hård, så här, du vet, snubbe som har väldigt starka åsikter, värderingar, alla människor är lika, han är röd in i benmärgen och liksom så här, du vet, står alltid på de svaga sida och slår aldrig, sparkar aldrig neråt utan slår alltid uppåt, och du vet, så här, han är överintelligent och liksom, och så här, så att han och jag, vi har en väldigt så här, alla säger att jag är precis som han, du vet, så här, men jag och han har alltid haft en så här kamp mellan varandra, typ så att, du vet, han har aldrig riktigt gillat det jag har gjort, så här. Jag kommer ihåg när man var så här liten, så bara så var farsan så här, men Ken kommer aldrig, han bara busar och bara, så här, du vet, kommer aldrig bli något, och kommer aldrig liksom uppnå något, och hela tiden, och under hela mitt liv så har det alltid varit så här, jag har alltid försökt så här, till han liksom, så här, men kolla det, titta det här, och du vet, jag är på topplistor, eller du vet, jag är det,
vill då, få bekräftelse,
ja, men då är han så här, typ, hur kan man skämma ut sig själv som att röka en cigarett i tv liksom? Och så har han hittat någon så här klipp när jag sitter och röker en cig i tv liksom. Och det är hans, så här, det är det han såg. Och det har alltid gjort att jag aldrig har riktigt så här, haft den där faderkänslan för han. Jag har mer haft som en sparringpartner i en ring liksom. Att jag är så här, vem vinner fighten liksom? Jag åkte ner till Kenya och så köpte massa mark och gjorde massa grejer, du vet, nere i Afrika. Och så bara, han bara, men du har inte gått i vildmarken och fått tältet nerbajsat av elefanter i Masai Mara, typ. Jag bara, nej, det har jag inte gjort. Men däremot har jag byggt så ett fett hotell och har liksom tillgångar i Afrika som det inte ens någon svensk har liksom. Och du bara, aja, men det är inte Kenya, typ, så här. Och så börjar han prata swahili för att han vet att jag inte kan det liksom. Nej, men det, han är hela tiden ska säga.
Men har inte det varit ganska jobbigt då ändå, att en person, jag tänker så här, pappa och mamma, och pappa vill mig alltid, det är så här, lite förebild, såna grejer, och sen så har du inte fått den här bekräftelsen av det.
Lite så, men också så har det också sporrat mig. Det har också gjort mig väldigt så där, alltså väldigt så här vinnarskalla har jag fått. Jag ska alltid bevisa att det går liksom, och alltid bevisa hela tiden för mig själv, det. Och det är väl kanske en positiv sak som har kommit ur också liksom, på något sätt.
Men skulle du kunna tänka dig behandla liksom, dina barn på samma sätt?
Nej. Inte på det sättet att jag inte skulle visa liksom uppskattning för det de gör och liksom för det de blir och det de gör i livet, men sen så finns det en annan aspekt i det hela, och det är att han har visat mig väldigt så här, bra värderingar i livet liksom, så här, att man inte ska trycka ner människor, och att man ska vara så här, du vet, tänka på ett samhälle där alla är liksom så här, där alla är värda för det de är liksom, även om du vet, vit, blå, svart, gul, gay, du vet, handikappad, alltså vad det än är liksom, så han alltid så här, och det har varit väldigt, väldigt viktigt i våran uppväxt, och det har jag, försöker jag också ge till mina barn liksom. Det tycker jag, det är väl det bra som har kommit till han liksom.
Och ni kom, när ni kom till Sverige, du föddes upp på Sabbatsberg.
Ja.
Vad var det ni bodde först?
Upplandsbro först.
Upplandsbro, ja.
I Bro då. Eller på den tiden var Bro väldigt annorlunda. Så här. Det var, vi var de enda invandrarna liksom, i hela området, kändes det som typ. Men ja, Upplandsbro.
Blev du mobbad något för det eller? Känner du folk?
Nej, inte jag blev inte direkt mobbad. Jag tror att jag och mina syskon var så starka barn att det var kanske svårt att sätta sig på oss liksom. Men jag kommer ihåg att det var så här, typ att man var så här jätteliten och bara jag är svenskare än dig till syrran, du vet, bara för att man var född i Sverige, hon var född i Kenya, du vet, och hon sa jag är mer svensk än dig, du vet. Så man ville liksom vara som resten i det samhället som man hamnade i liksom. Det var ju väldigt länge sedan, det här är, du vet, 35 år sedan, du vet, och det är så här början på 80-talet liksom, och mitten på 80-talet, och det var så här att man ville så gärna bli det man hade runt sig och ville bli svensk och ville så här, du vet, man kommer ihåg att man rak permanent håret och så här, du vet, jag höll på med liksom så här, ville vara som de andra, men det var ju liksom Bro, och sen så blev det tvärtom istället när jag flyttade till Hässelby liksom. då jag plötsligt hamnade bara invandrare liksom, och då blev det så här, shit, det här är ju det jag är liksom, så här, jag är ju inte svensk, jag är halv afrikan, jag är halv svensk liksom, och det är, så på något sätt så fick jag liksom en del av mitt liv i en svensk värld och en del av mitt liv i en invandrarbärd, om man säger så. Och det tror jag speglade väldigt mycket sen liksom mina åsikter och liksom om hela samhället, Sverige, alltihopa liksom.
När du var 7 år gammal så kan man säga att du gjorde det, din första lilla grej. Vad gjorde du för något då?
du refererar till det här när jag var ute och
skogen.
Ute i skogen och lekte, precis. Jag var så liten, kom ihåg, jag hade försvunnit liksom hela dagen och hela kvällen. Och så bara frågade de, så mamma var helt galen, ringde polisen och bara, du vet, så här. Och så kom jag hem och bara, du vet, jag tänkte aldrig på att jag var borta liksom. Men det var liksom fullt ös och folk ledde efter mig, och så bara, nej men jag har bara varit i skogen lite och så här, haft roligt typ så här.
Hur det var, kasta pinnar och
kottar? Ja men typ, du vet, lekte krig i skogen liksom. Det, vi var ju väldigt små, jag var bara 7. Men sen så var jag också så här, jag levde ju i ett hem som kanske för andra är lite annorlunda liksom. Hos mig var det lite annorlunda. Det var lite bärs och det dricka jag varje dag där. Det var lite halvfest. Och,
när började du dricka din första bärs och sådana grejer?
Alltså, jag tror jag drack min första gång när jag var typ 9 eller 10 år, tror jag. Så här. Då drack jag faktiskt inte. Bäst att dricka en hel vinflaska. Så här.
Okay.
En hel röd vin. Så här. Det var typ 10. Och jag glömmer aldrig.
Men fan fick du den då?
Jag tog hemifrån liksom. Men jag glömmer aldrig den dagen, du vet, för att jag har typ spytt i hela mitt liv. Det är en grej som ingen vet om, men jag har spytt 2 gånger typ i hela mitt liv liksom. Alltså 2 gånger i hela mitt liv har jag spytt det. Och det var ena gången liksom. Och då bara, du vet, jag kommer i halsa i mig en flaska rödvin, du vet. Och bara, men jag kände ingenting. Så bara gick jag på en buss och bara allt snurrade. Det enda jag minns, det är hur jag spyr och det bara, du vet, när bussen, du vet, åker vänster höger, så det enda jag minns, det är hur den här så här, röda spyan åker så här, fram och tillbaka i bussen och typ så här, du vet, och det var mitt första, det var min första fylla liksom någonsin i mitt liv.
Satan, alltså, vad tyckte de i bussen när de såg dig sitta och kräkas?
Jag kommer inte ihåg det. Det jag minns är den här röda flytande spyan som bara hittade fram och tillbaka i en buss. Ja. Nej, men så men det var liksom, den tiden var väldigt väldigt annorlunda i Sverige också, det var så här, det var väldigt annan tid liksom, så här, det var fan länge sedan.
Ja, men du började ju så här tidigt med allting. Det var ju där första spyan kom ju där någonstans med rödvinen, men sen fortsätter det ju bara.
Ja, jag vet,
det var mer och mer grejer hela
tiden. Men sen så ska man väl också tillägga, jag var sån här som, ja, men jag kunde röka, jag kunde dricka, jag kunde så här, men jag var inte riktigt den som så här spann iväg helt och hållet liksom. Utan jag var fortfarande den som sa, ja, men gick hem sen och så gick jag och sov och så, det kunde jag ha 2-3 vanliga dagar och liksom så här. Så, du vet, det var lite annorlunda. Men jag började väl blaza kanske när jag var så här, vad var det, typ, jag rökte min första spliff när jag var typ 10 liksom. 10 och ett halvt, så
men sen, man fattar ju inte riktigt så här. Det är ju så svårt att fatta, en 10 och ett halvt år gammal. Det är ju så ungt.
Ja, jag vet, det är ungt, men
och då röker här... man, du rökte så hasch då eller?
Ja, det var så, jag glömmer aldrig det. Men saken är, först när jag rökte så kände jag inte så mycket. Sen så rökte jag lite senare och då slog det med riktigt full schablon i huvudet, du vet, bara. Och då, jag kommer ihåg, jag satt i en trapp i Hässelby i Arabdalen där, längst upp i en trapp, och så var det en svensk snubbe, och jag hade fixat en sån här, du vet, på den tiden hade man så här stereodelar, så jag hade typ så här, du vet, equalizer, förstärkare, kassettdäck, CD, du vet, det var så här liksom.
Ja, men så här riktigt så här Harman
Kardon. Ja, nej, tekniskt var det liksom. Det var så tekniskt, ja. Feta grejer liksom, du vet. Och så bara, du vet, och så kommer jag ihåg att jag satt där och så hade han en snubbe, han hade, det hade precis kommit så här trådlösa telefoner hemma liksom. Det här var innan mobilen, så det var så här, en sån här trådlös lur, en sån här stor vit liten klump med en sån här stor antenn på som man hade hemma liksom. Man kunde gå runt hemma och snacka när någon ringde på hemnumret. Och han, jag blev så flummig och bara tyckte att det var så jävla fett med den här trådlösa telefonen, så jag bytte hela min stereo mot en jävla trådlös telefon hemma liksom. Men det var första gången som jag rökte och blev flummig liksom.
När gjorde du ditt första så här brott då?
Alltså,
eller när började du?
Jag vet inte, att röka hasch när man är 10 är väl ett brott i sig också kanske.
Ja, det är inte 100 kanske.
Men alltså när jag började med brott för oss, då var det så här, det var mer, alltså på den tiden så var det typ ett område kunde ha typ så här 10 killar som hade liksom, om man hade det jobbigt hemma eller hade det tufft på ett annat sätt eller kom från en liksom så här, du vet, invandrarmiljö där det liksom var lite annorlunda liksom. Och då vi hade ju inte den skjutsen som alla andra hade liksom, så att vi hade inte de där pengarna från föräldrarna liksom, du vet, när de andra fick så, men jag vill gå med mina kompisar till Vällingby centrum och köpa kläder, och kunde de få, du vet, 200 spänn från sina föräldrar. Det hade vi aldrig liksom. Vi hade inte den vad ska man säga, källan liksom. Så för oss så blev det så här, vi snodde istället, vet. Så vi började med att vi snodde grejer, vet, hela tiden. Snodde, du vet, till och med snodde O'boy liksom, det så här, snodde mat, snodde kläder, snodde liksom, du vet, höll på så där, och du vet, man var så hos folk som snodde liksom, så här, du vet, det låter helt sjukt, men typ så här, i folks villor, och du vet,
så här, man gick på fester och sånt och så.
Ja, men typ snodde liksom, nej, men någon fyllde år och man snodde, alltså du vet, det var så här, vi var ett gäng tjuvar liksom från början, du vet. Bara, men mer också för att vi också ville ha prylar. Det var inte så här
någon fyllde år.
Nej, men när man är 11-12 år, då är det inte så mycket fester i en villa man blir bjuden på. Nej, det är ett kalas liksom. Så det var mer sådär. Men vi var ju mer sådär, vi var ett gäng sådär, små simpla tjuvar liksom, typ sådär från början.
Vet du, jag måste fan också dra. Jag har inte varit i liksom närheten, men jag vill ju, när jag var ung så ville jag ju hänga med sådana som du. Och försöka, men jag passade inte riktigt in. Men en gång var vi också, gick vi in på en villafest. Och sen så var det så här, då var vi också inne på det här, man snattar lite, man snor lite, gick in på någon så här guldfynd, så snodde man någon så här litet så här smycke för 150 spänn och så. Men då gick vi in dit och då tänkte jag, vi måste ta det till next level. Så vi snodde mikron.
Vi lyfte ut
mikron och så gick vi ut med den ur den här villan, som inte hade någon aning om vem det var. Så gick vi med en stor jävla mikro. Så
ja, men det tror jag,
vi höll på att garva ihjäl oss. Det var så kul, så höll på att dö.
Ja, men vi har gjort några sådana där också, det. Kutat ut med jävligt konstiga grejer, så med så här gamla käppar och så här knivar man har sett hänga på väggen. Så man bara, shit, det här är något antikt, du vet. Man har tagit ut hela så här svärd, du vet. Du vet, går ringt grabbarna och bara, någon som vet hur man säljer ett svärd. Så. Nej, men det har varit, du vet. Det var också så här, du vet, på den tiden så tycker jag att det var ganska fint också. Alltså det var så här, även om vi var så här tjuvar och allt så här, det var ganska vackert, du vet. Det var inte så brutalt, du vet. Det var inte så här, vi gjorde aldrig någonting så här för att skada någon liksom, utan vi var så här, vi sprang därifrån med våra grejer, med leende och liksom, du vet, satt i parklekarna och bara, shit vad fett, nu, du vet, jag också en sån här, och bara titta på den här t-shirten, du vet, det var inte det här som det är mer idag liksom, att det är så här ganska hemskt liksom, du vet, utan det var så här, det var lite en oskyldig lek, känns det mer som för mig i alla fall.
När var första gången du åkte fast av polisen?
Nej, första gången var jag typ 12-13 tror jag, där. Det var en misshandel så här, det var typ en rasse som gick i Norra Ängbyskolan, som hade så här, han hade tjafsat med någon i Arabdalen i Hässelby.
Alltså måste bara, vad är Arabdalen för något?
Arabdalen, Åkermyntan liksom.
Okej, okay, man kallar det Arabdalen.
Hässelby villastad liksom.
Okay.
Men det var så ett område som byggdes typ som så här nya lägenheter och så här, du vet, ute i orten, hela den här grejen som hände, och sen så bara var det ingen som från stan som bara, men fan, ska jag åka ut dit och betala mer hyra än vad det kostar för mig att bo i Alvik? Nej, men typ liksom. Så det var inte ett lyckat projekt, så det hamnade ju bara liksom invandrare och socialt nedsatta liksom. Människor, du vet, överhuvudtaget hamnade i de här områdena, eller inte nedsatta, det låter fel, men socialt missanpassade liksom, människor. Och, så döptes de om till Arabdalen enligt oss liksom, så där. Men på den tiden så var det var lite så här, jag kommer ihåg det var någon som hade gjort någonting, så vi skulle typ hämnas så här, så bara åkte vi till Norra Ängby, du vet, med ett blattegäng på 8-9 pers, du vet. Jag glömde, det enda jag minns, det är det som är grejen, många av de här stories, det jag minns av det där, det är att det är en sån här liten pingisboll, de spelar pingis när vi kommer in i skolan, och sen precis när vi kommer in och öppnar dörren, då hör man så pingisbollen så här, alltså det är det enda som hörs. Alla blir liksom helt knäpptysta, och pingisbollen som var i spel, den bara studsar ner liksom, och så bara, du vet, och så går vi in, så tar vi den här snubben och så slog vi sönder kraftigt liksom. Men och sen när vi skulle springa därifrån, för de ringde polisen, då blev jag tagen av polisen när de kom och skulle liksom göra utryckningen för den här misshandeln. Så det var första gången.
Då sprang ni alla åt olika håll. De kom hem till din mamma.
Ja, precis.
Din mamma, hon...
min mamma, hon var ju...
Hon kunde inte så mycket svenska.
Hon var också sån här... Hon var mycket så här, du vet, eftersom hon också hade sina egna problem och så där, så var inte hon så insatt i så här skolan och, du vet, vem är mina lärare, vilka är mina liksom, de som jobbar med, du vet, med mig i skolan och hit så där. Så jag var mer så här, men det är bara teachers, du vet. Jag blev hemskickad för ett bråk typ så här. Och hon förstod ju inte, och polisen stod och pratade med henne, så hon var bara så här. Och hon var också en sån här som var väldigt bra på att spela med, vet, så bara, ja, men visst, okej, så det var så här, det var väldigt enkelt att liksom slingra sig ur det på något sätt.
Polisen måste ju bara, vad i helvete är det här för?
Jo, de måste,
alltså, de ska förklara någonting riktigt tufft och,
självklart, men sen så också på den tiden så visste väl alla, alltså jag kan, nu vet ju inte jag så här, hur de känner, men jag kan tänka mig att många är så här, på den tiden visste om de familjerna som hade de här problemen. Så ja, jag tror inte att de här poliserna var liksom så här chockerade av att se det. Liksom.
Men vad var det som gjorde då att du gick åt den kriminella banan? Var det bara för att du hamnade i umgänge, eller var det någonting annat som gjorde att du började
jag skulle nog säga att det var en blandning av liksom så här, först och främst var man brist på annat att göra liksom. Det har alltid varit en sida av mig så, men du vet, när jag har något att göra så blir jag väldigt, jag kan göra vad som helst, jag kan bara liksom måla en dörr. Nej, men förstår du vad jag säger? Och det var mycket så här, brist på saker att göra, men också så här, sen så också kom ju det här att man vill ha pengar, man vill också ha, du vet, de där Kina tofflorna som folk hade, man vill också ha ett par Levi's, man vill också ha liksom, du vet, och man är trött på det, man vill ha bomberjackan som hade lite liksom, du vet, vad fan säger man, lite hållning liksom, man vill inte ha den här falska bombejackan från...
Den här, vad heter Alfa Industries?
Alfa, precis. Alfa Industries skulle man ha. Man skulle inte ha den
dyrare, kostar ju mycket pengar.
Nej, jag vet. Precis. Och då var det så 800 spänn istället för en kopia som kostade 300. Liksom. Och kopian hängde. Och, du vet, man ville också ha... Och det var mer det, tror jag. Så här, liksom,
status.
Längtan av att, vara precis som de andra ungdomarna. Eller liksom, de andra runt omkring. Sen så hade väl jag också väldigt så här... Jag hade ju, alltså min mamma var väldigt sjuk i väldigt tidig så här ålder, så jag hade väldigt mycket, nu ska jag inte säga fritid, men jag hade mycket tid när inte någon hade liksom riktigt koll på mig liksom, och jag hade ju så här möjligheten att kunna springa och göra vad jag ville liksom.
Och din mamma, hon var, du fick reda på, vad var det, 8-9 års ålder någonstans, ja, att hon var sjuk?
Ja, hon sjuknade när jag var till och med när jag var yngre, tror jag. Men det var lite som så här, det var en liten sån här, vad ska man säga, det var en tid när jag liksom på något sätt så här blockerade lite det så här. Jag liksom lade lite åt sidan i mitt liv liksom, typ att hon var sjuk och att hon liksom åkte in ut på sjukhus och att hon hade cancer, hela den där grejen, det var någonting som jag liksom lade åt sidan och bara, du vet, jag drar ut med polarna istället liksom. Och det var därför jag var den som spenderade väldigt mycket tid utomhus, du vet, med äldre killar och yngre, du vet, samma ålder och så här. Jag var alltid ute liksom, för jag ville inte hem liksom. Jag vill inte hem, för när jag kom hem, då var det som att man öppnade dörren i liksom smyg, och så låg mamma cancersjuk, och du vet, i den sista perioden i sovrummet och med en så här inställd sjukhussäng som hon hade en knapp som hon tryckte för att kunna resa sig upp. Alltså du vet, det var så hemskt hemma, du vet, så man ville inte vara hemma då liksom. Man ville liksom, du vet, man ville ut till något annat, du vet, och se en annan värld liksom.
Ja, tufft. Och hur länge låg hon sjuk?
Alltså hon var ju sjuk nästan hela min uppväxt liksom. Hon gick väl bort när jag var 14, tror jag. Men hon var ju sjuk sedan jag var så här 6-7 år liksom. Hon var sjuk jättelänge. Och alltså många av så här, typ läkarna och så där, de sa ju till oss varje år typ så här, hon dör nu typ så här. Det var hennes diagnos. Ja, men hon har till sommaren liksom. Vi tror att hon klarar sig till sommaren, eller vi tror att hon klarar sig, så bara levde hon vidare efter sommaren, så bara, ja, men det innan årsskiftet, och så bara fortsatte det, så var det så där i liksom 5 år, du vet, så här, så
ja, tufft för henne också att bara få dödsbesked så där hela tiden.
Ja, alltså det var tufft för henne, men på något sätt så sa hon, alltså hon var ju hela tiden så här typ, ah, men jag är inte på väg att dö. Hon var liksom mer så här, alltså vi fick reda på det här genom sos-tanter och genom liksom så här läkare och så här. Men hon sa alltid så här, nej, jag ska inte dö, typ så här. Hon var alltid så här bara, och hon var ofta hela tiden så här, men jag kommer inte lämna er. Det var typ hennes grej, så här, men jag vill inte lämna er själva liksom. Och hon gick ju bort dagen efter jag började skolan liksom, så här, när jag började igen i en vanlig skola. Jag hade ju bott på så här fosterhem ute på Ekerö liksom. Så när jag kom tillbaka, så jag har alltid hela mitt liv trott att liksom hon levde kvar för att jag inte skulle liksom, du vet, hamna helt off liksom. Så när hon såg att jag var på banan, då släppte hon taget lite, så där känner jag i alla fall. Sen har ju liksom läkare efteråt aldrig riktigt kunnat fastställa vad som gjorde att hon levde så länge. För än idag så säger de att hennes filer är så unika och tas upp i jättemycket så här forskningar och liksom så här, för att hon hade det så pass länge liksom, men levde ändå liksom. Och du vet, var funktionerande och pratade och liksom, det var sista 2-3 dagarna som hon var liksom så här, du vet, vad ska man säga, delusional och liksom sjuk och så där. Men hela alla de här åren då hade hon ju fortfarande cancer i hela kroppen liksom. Och levde, du vet, och fortsatte. Och de var så här, ja, men det här håller några månader liksom. Fortsatt, och så var det, du vet, 5-6 år nästan liksom.
Var du med henne när hon gick bort?
Va?
Var du med henne när hon gick bort?
Nej, jag var hemma när hon gick bort, men jag visste det redan på morgonen liksom. Alltså vi hade sett henne kvällen innan.
Ah, okay.
Så vi visste att det var liksom, nu var det så här, det var helt färdigt. Så jag var inte så chockerad av beskedet, om man säger så, men jag var inte med, men jag åkte dit direkt efter.
Hur kändes det att förlora sin mamma?
Alltså, just då så blev jag nog så här, det var, just då så blev jag nog väldigt så här bara, fuck it, du vet, liksom. Alltså, så här, hon är borta liksom. Ingen mer med det, du vet, tänkte jag då liksom. Men ju mer veckorna gick, du vet, och ju mer månaden gick, då blev man mer så här, man började mer så här, gå in i det, du vet, och började så här, shit, du vet. Och jag tror att det slog mig mest på hennes begravning i Kenya liksom. Det var då som jag bara, wow. Du vet, då kom det som en så här storm liksom.
Då var ni i Kenya, begravde henne där, ni hade var öppen kista.
Ja. Alltså det var väldigt så här, för mig så var det så här, det var sjukt jobbigt liksom. Hela den grejen att vi skulle så här begrava henne i Kenya och hela det här, att hon skulle dit så där. Det var någonting som jag var liksom drev på som fan, vet, som barn så här. För det var henne, det var hon som sa det till mig liksom, att hon ville begravas med hennes familj. Och jag drog på det, men det var samtidigt också det jobbigaste. Du vet, att så här, organisera ner med kista och stå i ett land där man inte känner någon, du vet, inte visst, du vet, visst ingenting, och så bara, du vet, så kommer kistan ur flyget och där står jag med så här, ministrar från Kenya och bara, du vet, man är så här, allt var bara så här, det var som en jävla film liksom,
du vet. Du var fan 14 bast.
Ja, 13 och ett halvt, 14 tror jag. Jag hade precis fyllt 14. Det var i mars, jag fyllde 14 i januari. Och det var liksom så här, det var lite som att jag var så här, okej, nu är den här filmen klar liksom. Nu vill jag tillbaka hem. Förstår du? Det var lite så, det var så det var hela tiden. Jag var så här, jag vill bara nå hennes begravning. Så här, typ så här, ge henne sin sista önskan liksom. Sen efter det så vill jag bara, du vet, sen kan jag säga fuck the world liksom. För jag menar, det var lite så.
Mm. Och när du var där nere,
ja.
Så vad skedde då?
Nej, alltså, när jag var där nere så bara, så först så var jag där med mina systrar och så bara, och så liksom, du vet, så begravningen går och precis innan begravningen, det är så här, det är två grejer som händer där nere i mitt liv, men det är så här, innan begravningen så hålls det en så här minnes så här tjänst för typ min mamma. Så det är så här massa folk, släkt och du vet så här, som är samlade i en liten kyrka, liten ute så här på landsbygden. Och så säger prästen från ingenstans här, kan barnen till Rebecka komma fram typ så här, längst fram i podiet, och vi är mitt i Kenya, man har ingen koll på någonting så här, och det är bara massa, du vet, svarta kenyaner överallt, det är så här, 3 mulattbarn som bara. Så jag går fram och det brister liksom så här för oss tre liksom så här, bara brister när vi kommer fram där, och vi blir så här, bara tvärgråter och bara liksom står på knäna och bara gråter. Sen bara helt plötsligt så säger den här prästen typ så här, Rebecka, kom tillbaka och visa dina barn att du vet så här, att du existerar, eller så här, Gud ge dem en känsla av att liksom så här. Så helt plötsligt från ingenstans så bara går min kanske den en av mina värsta måenden någonsin i hela mitt liv, när jag liksom står där och bara, det bara rinner tårar och bara, du vet, helt plötsligt så känner jag den så här skönaste känslan jag känt i hela mitt liv, du vet. Alltså jag går från minus 4 miljoner till plus 300 miljarder liksom så här. Och bara typ tårarna bara torkar, du vet, och bara inuti mig bara känner jag bara en kraft bara sugas in i mig, du vet. Alltså så här, det är helt sjukt, du vet, och det är så här, jag har aldrig riktigt förstått efter, du vet, om det var så här, om det var jag själv i mitt eget sinne som bara, du vet, drog mig ur den här misären som jag var i, eller om det var min mamma som kom ner, eller om det var Gud, eller vad fan det var, du vet. Så att jag liksom efter den händelsen, då bara tittade jag på mina systrar och alla bara le liksom så här, och vi är helt plötsligt så här glada typ så här. Och vi har inte varit glada sedan hon dog. Det här är så här, du vet, månader efteråt liksom. Så efter det så har jag aldrig liksom, jag har alltid vetat om att det finns någon kraft, du vet, i världen som är över oss människor liksom, som är så här, som är någonstans i vårt inre, i vårt sinne, i vårt liksom, i vårt, vad ska man säga, i där ute någonstans, som man inte kan sätta ett finger på, som man inte kan hålla i liksom. Och jag har alltid vetat det sedan den dagen liksom. Men sen har jag aldrig kunnat liksom säga om det är Gud, eller om det är liksom en religion, eller om det är, du vet, jag vet bara att det var någonting som hände där som inte går att förklara, du vet, så här, på ett naturligt sätt liksom, så här.
Den har följt med dig genom livet, känner jag.
Hela livet liksom. Alltså jag har alltid trott nu, sen dess har jag alltid varit så här, trott på något annat, men jag har aldrig varit den här så här, du vet, går in och bara så här, du vet, leva efter så här, du vet, läsa gamla böcker, utan jag är mer så här, jag lever idag liksom, och jag vet att det finns en större kraft än alla människor där ute, men jag kan inte sätta fingret på det, och då ska jag inte heller missleda alltså människor till att tro att det liksom så här är det, eller det är det, eller det är det. Nej, alltså, men det är någonting, du vet. Alltså,
men har du någon typ av ritual, om du skulle vara i en väldigt, väldigt jobbig situation, eller om det är så att du vill, det är något som är jäkligt viktigt för dig, skulle du kunna sätta dig och be till något?
Nej, alltså jag gör det ofta liksom. Jag gör det ofta, men när jag ber, så man kanske använder ordet Gud så här när man ber, men jag tror nog att jag ber tillbaka till det som hände liksom. Alltså den kraften som lyfte mig där, den kraften ber jag ofta om som vuxen, och som så här, du vet, att liksom lyfta upp mig själv. Och känner ibland att jag liksom får lite kraft, du vet, eller får, du vet, ibland kan det vara så att allt går åt helvete, du vet, det är bara knas på alla håll och kanter, och så bara, så jag sätter mig där och så bara ber och sen dagen efter så får jag ett mail bara, men fan, skulle du vilja spela på den här klubben, du får 50 000, du vet, efter skatt liksom. Förstår, och så bara, du vet, så bara kommer något, och så bara helt plötsligt så bara kan jag lösa vissa grejer, och så bara, och det gör hela tiden att jag, du vet, att hela tiden att jag tror att det är någonting som, jag vet inte vad det är, du vet, jag kan inte sätta fingret på det, men någonting gör att jag hela tiden lyfts, du vet, framåt, förstår du, för att jag är en fucking gatubarn, man. Jag är inte så här, jag är inte som de andra musikerna liksom, så här, som de andra du läser om, eller du vet, jag är inte dem, jag är en fucking gatuunge, du vet, jag är en fucking idiot egentligen, alltså så här, jag är G for life, du vet. Jag är inte någon jävla, du vet, men ändå så får jag hela tiden en så här, oh shit, det här hände, och bara bam, och bara shit, oh, det här tv-programmet, bam, och bara det här, och bara får det där, och sen du vet, och hela tiden, jag är 40 år idag, grått hår i halva huvudet liksom, och bara, och än så sitter jag här idag, du vet, och bara så här, och det finns ingenting som talar för mig, alltså så här, mitt liv bakåt, det finns ingenting som talar för att jag ska vara här idag liksom, och jag tror att det är något annat, det är något större än oss själva liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vad har varit dina framgångsfaktorer då? Om du kollar på dig själv, du är jäkligt envis, du är bestämd, du är driven som fan, kör på. Vad har varit dina nycklar ändå för att kunna komma dit du har kommit idag?
Alltså att aldrig någonsin tappa liksom. Jag tappar aldrig blicken på det som inte är någonting. Jag ser alltid det. Du vet, när folk kollar på ett tomt glas, du vet, då blir de törstiga liksom. Jag blir mer så här, hur tillverkar man fler liksom? Alltså förstår jag menar, jag lever i det här liksom, det här som vi är, du vet. Jag lever inte i den jävla fantasi, du vet. Förstår jag menar? Jag är på gatan, du vet. Jag är nere på jorden. Jag står precis innan jag kom upp på den intervjun, då står jag och pratar med turken i grillen liksom, för att jag känner, för att jag vet vem han är, du vet. Jag tycker det är intressant att han står där i samma jävla liten jävla grej här i den gamla stan och kör sina hamburgare. För att jag är med han, du vet. Jag är inte så mycket. Och så kom jag upp på ert, du vet, så här, kontor och fina kontor och så här. Och det är så här är jag också, du vet. Alltså jag försöker inte tappa det där. Att jag är bara jag, du vet. Jag är inte någon. Det är ingen jävla Hulken och jag är inte heller när jag luffar. Liksom. Jag är vanlig. Jag tror att det är grunden till min framgång. Så här, att jag inte tappar mig själv liksom, på vägen. Och att jag hela tiden ser in i mig själv liksom och liksom så här, dömer mig, du vet. Jag dömer inte det, jag dömer inte bordet, jag dömer inte tidningen eller jag dömer inte lampan. Jag dömer liksom mig själv, du vet. Och det jag gör är det som talar för vem jag är liksom. Och det är väldigt viktigt för mig.
Hur kom du in på musiken? Du hittade ju hiphopen.
Alltså hiphop för mig, det var så här, jag glömmer aldrig det. Jag satt och kollade på Fear of the Black Planet, en Public Enemy-platta i, tror jag, 1991. Och vad så fan fett är det? Så då stod texten på baksidan av skivan. Så jag tog den texten och skrev av den. Så jag bara kopierade den på ett papper. Sen så hade jag fått tag i en sån skivspelare. Jag hade en skivspelare och hade köpt en singel med MC Search som heter Back to the Grill typ. Och så han satte på den instrumentalen och så körde jag typ så här Public Enemies vers till det här. Och tyckte bara så här, wow, du vet, fan vad fett liksom. Det så här, jag var ju så här, jag kommer ihåg, så döpte jag mig till, jag tror mitt, alltså en av de första rappnamnen var Cracky typ så här, kallade jag mig. Och då var så här, du vet, jag var så här, jag hittade en kultur som för första gången så här stämde överens med det vi var, du vet. Det var så här, det här är vi, du vet. Vi är de här som bara jiddrar och snackar skit och är kaxiga och är hårda och är det och du vet. Vi var liksom, vi hittade helt plötsligt en kultur som vi kunde identifiera med oss. Jag kunde inte riktigt se mig själv i den här teknosvängen, du vet. Folk sprang ner till Docklands och käkade, du vet, LSD och stod och satte på sig neonkläder och stod och dansade som de plockade äpplen i luften. Det var inte riktigt jag, du vet. Alltså jag var såhär, det där är inte jag, man. Men hiphopen, när den liksom flög in i mitt liv, då var jag såhär, wow, det här är jag liksom, det här är vem jag är, det här är det jag älskar liksom. Och jag bara dök in i det, bara mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och det var så här, jag köpte skivspelare, jag hade ju skivspelare, jag hade sampler, jag hade liksom allt som ung liksom. Och bara dök in i något som för mig blev en så här frihet, du vet. Det blev en så här, bara, uff, äntligen kan jag göra liksom någonting som jag gillar och som jag är. Så jag satsade ju på att bli bäst i världen direkt liksom, när jag var väldigt liten.
Hade du den inställningen, jag ska bli bäst i världen?
Ja, alltså jag ville bli störst i hela världen. Så sen så med tiden kanske det förändrades lite till att bli störst i Sverige. Men liksom från början, jag var direkt bara så här, du vet. Jag kommer ihåg, vi skickade demos till skivbolag i USA liksom, så här, skitdåliga låtar och bara, du vet, bara, nu händer det, bara, du vet, vi hade redan kontrakt när vi lade ner brevet i postlådan, då var det så här, buff, vi klarade, du vet, nu jävlar, du vet, champa, vad nice, du vet.
Jag älskar det där, jag pratade om det på min föreläsning också, man ska fira allting två gånger. Ni firade innan också.
Nu är det klart, du vet. Alltså nu
åker Rolls Royce, det är guldklockor.
Universal USA nästa, bara, då ringer oss, de flyger in oss i New York-kontoret imorgon.
privat jet och bara så här, nu åker vi.
Så jag sa, du har skitnice. Sen kom hon och så skickade vi lite så här, skickade något demo till så här, till tror det var Universal, och det var så här skitsmå, så bara kom det ett brev tillbaka, du vet. Alltså det var så här, det kom ett brev från det här skivbolaget. Vi bara, wow, shit, wow. Ni jävlar, nu är vi hemma, grabbar. Vi har värsta kontrakt och allting. Så öppnade vi brevet och stod typ så här, tack för din demo. Vi önskar er lycka till i framtiden med musiken och så där. Och hör gärna av er om ni har mer man kan lyssna på. Typ så här, vet. Vi hörs typ. Snyggt sätt att säga, dra åt helvete, det var skitkaffa liksom.
Faktiskt. Men jävligt artigt ändå.
Ja, skit, det var ändå så. Jag tyckte ändå det var så ganska stort att de skickade tillbaka ett brev uttaget.
Ja, men hur...
Idag svarade de inte ens på mail.
Men hur... När slog du igenom? Eller när var liksom första gången du kände så här, shit, alltså, nu är du på G liksom.
Första gången jag kände mig het, det var ju långt innan hela liksom Kennering i Sverige, så här, media startade. Det var ju så här... De var polare till mig som hade, vi gjorde en låt som heter Kaos med Big Fred och Levent, en sångare. Och den låten typ började sprida sig ut i västerort. Så här, och det var en liten så här, en polare till mig, en barndomsvän till mig som spelade den jämt i sin lilla bil. Och så åkte han runt i, du vet, Sankt Görans gymnasium, Sankt Eriks gymnasium. Och så bara, du vet, vi satte i stor bilen så här, du vet, öppnade alla dörrar och bara spelade låten på högsta volym. Och den låten började så här, kopieras från kassettband till kassettband. Och du vet, så här, blev en så här buzz, du vet, i hela västerort. Typ så här, att, shit, vilken fet låt. Så all, det var liksom, det var typ första gången som typ så här, folk ute i våra trakter och så här, lyssnade ens på en rapplåt som var på svenska. Fast det här var ju långt innan vi släppte sen liksom på svenska. Då hade ju flera gjort det redan. Men det var liksom så här, i västerort så var jag så här, Kendrick, boy, shit, du är den fetaste. Och det var på en låt. Så, här. Så vi sen la ut lite låtar så här, på, kom ihåg, på den tiden kom ju precis internet. Liksom. Så vi var så här, vi var typ en av de första som kunde ha sin låta som kunde downloadas och sådär. Liksom. Men det var en helt annan tid. Men då blev jag känd i orten liksom så här, i bland alla förorter liksom. Men det tog ett tag innan jag liksom nådde till den här stora massan. Då gjorde jag med ett skivkontrakt från början på EMI, men första stora breaket var ju mamma liksom med Uno Svensson. Men 5 år har nu gått sen du gick bort. Känns som igår, för livet är så kort. Jag önskar du var här, i min dröm fick du stanna. Hela mitt liv har byggts upp av min mamma.
Satan vad stor den blev alltså.
Alltså det var helt sjukt. Wow. Jag glömmer aldrig, jag var på väg. Jag hade så här, du vet, rätt mycket röka i en väska liksom, och sprang upp till en polare och så här, du vet, skulle leverera typ så här, så bara han började, fan shit vilken fet låt, så jag var vad var det för något? Han bara, mamma, shit vilken låt. Jag var bara så här, fan snackar du om, du vet.
Håll käften, ge mig pengar.
Ja, men typ det. Och då helt plötsligt så hade typ, det var någon radiokanal som hade spelat den typ några timmar innan. Sen dagen efter var den på så här, alla radiokanaler i hela Sverige liksom. Och det var så här, typ dagen efter fick jag så här, typ så här, ett samtal där de bara, men fan det finns ett gig liksom så här. Du vet, du får, jag vet inte vad det var, 30-40 lappar, vad fan det var liksom. Så här, jag bara, va? Det. Och det var väl det. Och det var startskottet på hela grejen. Sen efter det så var jag störst liksom. Alltså oavkortat, du vet.
Men då borde du ju tjäna mycket pengar, började tjäna direkt. Men du
direkt alltså.
Men du fortsatte langa.
Ja, alltså det var lite så här, det var svårt att släppa en passion. Men jag har alltid varit en väldigt så här, bra...
Svårt att släppa passionen. Nej, men,
jag har alltid varit en så här, ganska bra matematiker, du vet. Och alltid varit så här, okej, okay, delar upp, du vet, tar det här, delar på 15, bla bla bla, bla bla bla, du vet, etc. Så här. Så jag var väldigt duktig narkotikaförsäljare liksom så här, i en ganska ung ålder så här. Så att jag tjänade ganska bra med pengar på det också, du vet.
Men man får förstå lite grann så här, hur mycket... Du sålde ofta, sålde man 4-5 gram oftast?
Nej, alltså visst, men alltså, när jag blev signad, när jag var liksom 18-19 år, då var jag uppe mer i så här kilo trakter.
Ja, då drog man, sålde kränkte liksom kilo större, och sen så.
Precis, kilo större,
och sen, får de andra springa runt och ge till de andra. Okay.
Men så det var ju ganska bra summa pengar för mig.
Hur mycket pengar tjänar man då? Bara för att alltså, någon typ av förståelse. Hur mycket kunde man göra på en vecka alltså, eller
på
en månad?
På den tiden, om man ska gå in på så här basic facts, på den tiden kanske ett kilo kostade 20 000 liksom, kanske 20-25 000, och man kunde sälja
pengar är det idag,
man kunde sälja det för typ så här 35-40 kanske. om man hade en bra kund och så är det död till polare sålde man för 30 liksom, typ sådär.
Och hur mycket pengar är det idag ungefär?
Nej, men 5 000, 15 000 per kilo liksom, kanske i vinst, du vet. Och jag kanske sålde i alla fall ett kilo i veckan liksom. Eller du vet, så här, runt den, där någonstans. Så det blev liksom, alltså för mig var det 50, 60, 70 lappar i månaden liksom.
Vilket idag kanske är så här, 150 000 idag kanske.
Ja, kanske idag. Men vilket för en 15-16-åring är extremt mycket pengar.
Extremt mycket pengar.
Så jag hade ju lägenhet när jag var 15-16, du vet, fullmöblerad. Jag hade det rätt nice liksom innan jag fick det här kontraktet, så hade det ändå ett helt okej liv alltså, med tanke på
pengarna. Vad gjorde du med alla pengarna?
Nej, men du vet, man var ju som alla andra.
Bara, festa hårt
och det hit och dit. Sen så var ju jag, alltså jag var ju ganska frisk med att röka upp mina egna grejer liksom. Så mycket flög ner i lungorna och näsan liksom.
Jag pratade faktiskt med en polare som var här också, och han bad mig fråga, vad gjorde ni i Röda rummet?
Röda rummet, det var våran lilla favoritkrog i Stockholm. En gång i tiden så var typ så alla som höll på med så hiphop och sådär, vi gjorde typ Röda rummet till en så hängpub utan att någon var med på det liksom. Vi var bara så här, vi började hänga där, så hängde vi där dagen efter och så blev det typ 2-3 år att så kom alla i Stockholm som höll på med hiphop eller du vet, så lyssna på den musik, för vi kunde så här, du vet, trycka in vår egen musik i högtalarna. Han var så skitglad, en bra skitsnäll kille som hade den restaurangen då liksom. Men så det var våra lilla så här hangout hak på något sätt liksom.
Men när började du hänga, när träffade du Eminem första gången?
Eminem första gången träffade jag faktiskt på något som heter Okej-dagen. Jag minns någon sån tidning som heter Okej förut. De hade Okej-dagen och Eminem var så
jävligt oväntat. Alltså att man ska, alltså Eminem ska åka till Sverige. We're going to Sweden, it's a Okej-dagen. Okej-dagen.
Men det var lite den viben också. Det var ju därför vi fick en ganska bra relation. För jag kommer ihåg att vi sitter backstage, du vet, och de är så här. Och de här okej-människorna liksom, de har typ så här, det är skitfett för dem att Eminem är här. Han har precis liksom blivit signat. Det var precis när den här "Hi, my name is what?" precis när den kom
chicka,
liksom.
Chicka, slam, shady.
Och så hade han den här "Just don't give a fuck" singen som vi kände till liksom. Det är den här "I just don't give a fuck when you see me on your block with two Glocks" i alla fall. Så bara, och så kommer vi backstage och då är de så här. De är liksom så här, "Wow, Eminem", och det. Och jag var ju ganska stor också. Jag hade precis släppt mina singlar så här. Så jag bara så här, så jag knatar bara in i det så här. Du vet, eller jag sitter runt där och så bara kommer de här killarna och bara, du vet, så här, "Du, vad händer? Du ser ut som en som oss", typ. Det är inte så många som såg ut så här på det tiden som så här rapfolk överhuvudtaget. Så vi gick till backstage och då kom jag ihåg att hans bästa polare då, Proof, som var hans backup och hans bästa vän från Detroit, han var så här, bara, du vet, han kom fram till mig och bara, "Lyssna, du vet, alla bryr sig bara om den jävla vita jävla Eminem liksom, alla, du vet, jag är bara så här jävla rap-neger från Detroit liksom, det är ingen som bryr sig om mig överhuvudtaget här på den jävla fucking Okej-dagen, typ, kan du styra upp lite röka till mig liksom."
Alltså det är så sjukt att ni sitter på Okej-dagen.
Så han var så här, bara, "Kan inte du, fan, finns det ingen röka i den jävla stan, du vet, så här, alla är bara helt konstiga här", typ sådär. Jag bara, "Skojar du bara, du vet, tog fram weed och du vet, bra och allt möjligt här." Och han var bara så här, "Åh, fan vad nice." Så de började, entouragen började sitta med mig liksom, och då kom de med Okej-dagen människorna bara, "Du, vi måste separera här, du vet, de behöver, du vet, ni måste, de var sin loge och du har din loge", och du vet, så här, var så skitstressade. Och då började de, Eminem-folket, bara, "Lyssna, det räcker fan, vi sitter och snackar med min broder här liksom, du vet, låt oss vara liksom." Så vi sitter där och puffar i en jävla bakom en jävla så här, jag vet inte om det var någon så här buss eller så här, omklädningsrum bakom scen typ så här. Och bara alla hänger i min loge, du vet, så här, och bara chillar. Och då sa den här Proof, du vet, han var så här, han bara, "Du vet, det är ingen på hela Europa." De åkte på en promoturné i Europa. Han bara, "Det är ingen i den här turnén som har brytt sig om mig någonsin." Helt plötsligt sitter jag och pratar. Känns som att jag pratar med en barndomsvän från Detroit. Han bara, "Jag kommer alltid, du vet, minnas dig, förstår du?" Han bara, "Du vet, vi kommer linka ihop igen, du vet. Jag vet att den här vitingen kommer bli stor som helst. Så vi ses snart igen", typ så här. Så jag tänkte att jag med på det, du vet. Sen så tydligen så kommer de hit och ska ha en spelning på Cirkus. Och då kommer de dit, så har de en så här presskonferens. Nu är det så här, nu har det blivit lite större och du vet, Eminem har sålt ut Cirkus, så det ska vara lite så här mediegrej. Och då bara säger det så här, intervjun börjar ta slut. Då säger den här Proof, han sitter där på sidan, det är hans bästa polare, han tar micken och bara, "Yo, anyone know that nigga can ring?" Och då är det typ så här, någon jävla journalist som bara, du vet, som känner mig, som har gjort intervju med mig. Jag kommer inte ihåg vem det var, men någon så här, som han var lite halvpolare med. Han bara, "Yeah, yeah, I know him", typ. Så han bara, "Yeah, tell him to come tonight", typ så här. Och bara, ja, så då ringde, helt plötsligt var ett samtal från en journalist, bara, jag kom in till cirkus, du vet, Eminem är, och grabbarna är där och bara, du vet, i trivs. Jag bara, shit, fan fett, du vet. Så jag åker in, du vet, och de bara, du vet, tar in mig så här, backstage, du vet, i liksom i Eminems egna rum och bara, du vet, alla är bara så, hey, där är vår boy, du vet, Ken Ring, och bara, proof, han är liksom så här, han bara, det här är min broder, det här är min blodsbroder, du vet. Han har tagit hand om mig sen första gången jag kom till Europa.
Så Eminem det?
Nej, alltså han, proof då, ja, han proof, som är Eminems ja. Bästa polare liksom. Så proof, och du vet, proof är ju hans bästa polare. Alltså så att Eminem kan ju inte riktigt så här, du vet, discourage me. Fattar du vad jag menar då? För han, kan, han är ju såhär, det där är min bästa polare, blodsbroder liksom. Så han bara, kom in, sätt dig, chilla, du vet, bjöd på dricka och hit och dit och bla bla. Så det var så här, sen efter det så bara, så linkade vi, då fanns det lite mer såhär, då hade det liksom kommit lite mer såhär, telefoner, e-mailadress, du vet, sådana grejer. Så då började vi exchangea liksom kontakt, och sen höll vi kontakten under halvår tills han gick bort liksom.
Och hur gick det då från att du liksom är i förorten, hängt med alla gangsters och kriminella, till att rättvärdigt blir folklig och alla går runt överallt. Det är så här, alltså, småbarn som sjunger dina låtar, till att du går på gatan och...
Nej, men det blev ju en helt konstig twist på det hela grejen. Alltså, det var ju liksom, det här var ju första gången som idioter släpptes in i etablissemanget i Sverige liksom. Alltså så här, innan det fanns det inte folk som oss på Grammisgalor eller på, du vet, vi var ju så här, vi var på en fest liksom hela tiden, vet, så här. Vi var bara så här, nu är det fest i 2 år, du vet. Och vart vi än gick så tog vi med den festen liksom, och det var ju så här, helt plötsligt så kom liksom, du vet, galningarna in i finrummet liksom, och det var lite så här, det blev ju en konstig grej. Alltså jag fick bara, du vet, det var lite så här, det var någon polare till mig som sa på den tiden, han bara, Kent, han, vet du varför du kommer bli stor, du vet? Han bara, det är för att du är så bäng i huvudet, förstår du? Det är liksom därför du kommer bli känd, du vet? Alltså inte så här för att du är Sveriges bästa rappare eller så, vet? Du är så här, du är medelmåttig typ. Men liksom att du är helt bäng i huvudet och bara kan sitta och säga vissa saker och bara, du vet, Sverige kommer aldrig kunna hålla dig borta från att vara känd i Sverige liksom. Det kommer inte gå, du vet. Det var någon som sa det till mig på länge, länge sedan. Det, idag så förstår jag lite vad han menar, du vet, för att, för det blev ju bara skandaler och det upp och uppslag och det. Jag kommer ihåg till och med att jag pissade en gång i ett centrum och jag fick en hel sida där det står så här, står artisten och urinerar öppet på så här, det.
Men då ställer du och pissar en blomma eller?
Ja, men typ så här, du vet, pissar en liten blomgrej liksom, så bara fick en hel sida Expressen liksom.
Men vad var det, orkar inte gå till toaletten eller?
Nej, men det är i centrum alltså. Vi pratar om Hässelbygårds centrum.
Jaha,
utomhus liksom. Så är det någon som fotar mig.
Jaha, jag trodde att du var inne i köpcentrumet.
Nej alltså,
att du gick
nej,
ut i, utanför ut McDonalds eller något. Och
nej,
langade fram och pissade en blomma.
Centrum bara, så är det en liten blomrabatt liksom. Så blev jag såhär, det här står, alltså, du vet, stjärnan och urinerar i centrum.
Så då var det ju verkligen som att du var kvar. Din mentala var du fortfarande kvar på gamla Ken Ring.
Jag var alltid Ken Ring. Jag har alltid varit Ken Ring, är det än idag också liksom. Men då blev jag helt plötsligt såhär, jag blev ju superstjärna liksom, du vet, så här. Och det var ju jättekonstigt, för jag var ju bara en bängidiot från Hässelby som bara gillade att ha det jävligt roligt.
Men bodde du kvar i Hässelby då eller flyttade du till Djursholm?
Ja, jag bodde kvar i Hässelby länge liksom, under min karriär, så började jag bodde där länge alltså.
Men var det så här, för man, om man kollar på folk i USA, så här, stora rappare där, då är det alltid så, man ska köra runt i guldklockor, det är Rolls Royce, man ska visa det, det är, så här, det är 10 brudar, man ska vara så här gangster. När du fick alla de här pengarna av Famous, drog du det spåret till Sverige då?
Nej, jag ska inte säga att jag gjorde, men jag kom också från en sån här, den musiken som jag gillade, som jag såg upp till, det var ju så här Nas och, du vet, Black Moon, och det var så här, du vet, det var mycket ghetto shit, du vet. Det var mycket så här, du vet, luvan på, sitta på en bänk, du vet, puffa med röda ögon och bara ingen ska se ditt ansikte, du vet, low key, du vet, ingen så här, du vet, vi kom aldrig från den här flash grejen från hiphopen, den kom lite senare. Den kom precis i typ den eran med Biggie och liksom hela den där Tob, du vet, när allting kom och bara, du vet, liksom gangsters och hit och dit. Men precis innan så var det inte riktigt så, utan det var mer så här, det var fett tufft att vara bara gatusnubben på hörnan som bara, du vet, som bara hade en jävligt seriös blick med en luva och en mössa neddragen över ögonen liksom. Det var en liten annan vibe och det var den jag var inne i. Så det är den lite som man också kanske märker på hela min karriär, att jag alltid varit lite så här, du vet, lite så här, bara fuck det här flash grejen liksom, det här VIP grejen och alla de här premiären och allting, du vet. Jag gjorde det i början för att mina polare ville gå på kändisfester liksom. Men det var inte riktigt, det var aldrig min grej. Jag kunde liksom, när vi gick på Sture, då stod jag ofta ute på så här, ute vi satt i en bil utanför med några polare och bara blazade i ett baksäte liksom och bara väntade på att grabbarna ska festa klart liksom.
Jag läste också en helt sjuk grej där när din kusin Diana var gravid i Kenya.
Ja, alltså för mig, för den händelsen för mig är en väldigt sådär, det är en väldigt, väldigt stark händelse i mitt liv som är sådär, som aldrig riktigt jag aldrig riktigt frontat med den, typ, sådär, typ jag aldrig liksom riktigt, men det var första gången som jag såg en ordentlig orättvisa, du vet, i fattigdom och i rikedom liksom, att det är en orättvisa i världen, du vet, och jag fick känna den genom att begrava ett litet barn, en bebis, liksom ett spädbarn, du vet, med mina egna händer i min egen mark nere i Kenya liksom. Och det var en händelse som förändrade mig väldigt, väldigt mycket som människa. Och man kan säga, man kan se på det på lite olika sätt, men när jag sänkte ner den där lilla kistan som jag hade snickrat ihop med den där lilla bebisen liksom, när vi liksom tryckte igen locket och liksom spikade i spikarna, sänkte den kistan, det ändrade mig. Alltså hela mitt liv förändrades av det. Hela min syn på allting, hela min liksom, allt bara förändrades. För att jag förstod inte hur jag hela tiden i mitt liv hade kunnat sitta upp i Sverige och liksom så här bara på något sätt varit en del av en väldigt stor orättvisa och så stark misär i Afrika. Varit en del av det, men aldrig någonsin förstått det så här, vad faktiskt orättvisan är, du vet. Eller är det bara att de har lite pengar och att vi har mycket pengar? Eller att, nej, det är en ingrodd liksom så här, orättvisa i så här, att människor inte har förutsättningarna som vi har uppe i Europa. Så här. Det fick jag bevittna på så här, första parkett. Liksom. Och det var,
vad var det, bara lite snabbt, vad var det som hände för någonting?
Alltså hon blev gravid. Det var liksom, allting var frid och fröjd. Hon, för att ta en lång historia kort, liksom, allt var bra, hon flyttade till mig, hon skulle vara gravid och hon skulle föda. Och sen så sa hon till mig på kvällen där, typ att men jag är så här, hon bara jag känner att det är något fel på mig, så här. Och jag var bara så här, sluta löjla dig, typ så här, du. Och då ville jag gå och dricka bira med någon polare, så jag var bara så här, men det är lugnt, det löser sig, du vet, det är bara, det är vanligt, du vet, du ska föda när som helst liksom, det är klart att det är. Och så mässade hon mig på kvällen och sa också igen att det var, att det kändes inte rätt, så här, du vet. Det var någonting som var fel. Och jag ignorerade det på grund av min egen, så här, för att jag skulle sitta och vara kung på en nattklubb lite längre bort, så här, och du vet, med så här, helrör och hit och dit. Och jag bara kolla luren och bara, du vet, la ner den i fickan igen och bara skit i det här, tar det imorgon liksom. Dagen efter så sitter hon på så här, du vet, sitter hon i vardagsrummet och typ så här, nästan gungar fram och tillbaka och bara, Ken, det är något fel på mig, typ. Så jag bara, då hämtar jag en så här doktor, typ, som jag vet har varit så här, doktor typ i området, så här, som inte, ja, men inte så här någon, inte en så här sjukhusdoktor, utan en så här snubbe som är utbildad läkare, men liksom han är mer så här bara local, du vet. För jag tänkte, jag behöver inte gå till sjukhus för det här. Så han kommer, och så han kommer dit, och du vet, kommer och glömmer aldrig, han typ, innan han tittar på henne, så han bara, finns det någon öl här, typ, så här. Jag bara, du vet, ger han en bira liksom, så han dricker en öl och så bara börjar känna lite på henne och titta på henne, så han bara, allting är lugnt, du vet, det är ingen fara, du vet. Sen på eftermiddagen jag drar ner till stranden igen med mina polare och hittar dit sådär. Sen vid typ 5-6 så ringer hon och bara, du vet, jag måste till sjukhuset. Ta mig till sjukhuset nu. Och då var jag så här, och då hörde jag på hennes röst, du vet, bara shit, det här är allvarligt, du vet. Alltså jag hörde på hennes, hur sättet hon pratar, så här, bara, hey, det här är fucking seriöst, du vet. Så jag gasar dit, hämtar henne och åker till det här fina sjukhuset så här. Och då tänker jag till henne så här, då ser jag till dem så här, men du vet, tar den till det här liksom fina, och de är där bara, och de är så här, ja, men har hon försäkring, typ så här, säger de till, så här, någon kenyansk försäkring, någonting, för annars måste hon betala som en så här, för det, vi har ju alltid försäkring när vi reser och så här, hemförsäkring etc, etc. Och jag bara, nej, jag ska betala det här. Så de bara, men det kostar, tror hon sa, typ så här, 12 000 kronor för oss att liksom admitta henne, så här, 12 000 svenska kronor. Jag var så här, du vet, en människa i Kenya tjänar 800 i månaden liksom, kronor liksom. Så jag var så här, jag kan inte lägga 12 lax på det här, du vet. Så jag bara, skitsamma, vi åker till lokalsjukhuset. Så vi åker upp till lokalsjukhuset. När vi kommer dit, då ska de säga att vi måste göra ett ultraljud liksom. Så då kommer vi upp till det här lokalsjukhuset och de bara så här, men de bara, våra maskin funkar inte liksom. Det finns ingen ultraljud liksom. Så hon kan ligga här och vänta på att de ska föda, typ så här. Vi bara, vi måste göra ett ultraljud. Så jag var så här. Och då blir hon så här konstigare hela tiden liksom, så här. Och jag var så här, jag åker tillbaka till det här sjukhuset. Jag åker tillbaka till det här rika sjukhuset och säger, skitsamma, jag betalar det, du vet. Och då kommer den läkaren och så gör han ultraljud och säger han till mig, så han bara, du, den här bebisen är död liksom. I magen, vet. Och om inte hon, om inte den här bebisen plockas ut liksom, det, inom loppet av några timmar, så kommer mamman också dö liksom. Och jag var bara så här, jag stod på parkering halvfull och bara, så här, bara shit, fuck det, vad gör jag det? Så här, och så bara, så frågade de mig, bara, kan ni liksom, kan ni göra operationen? Så här, alltså, det tar ut barnet. Så här, och de bara, nej, vi får inte göra det om inte du har en försäkring från Europa liksom. För det här var så här fint sjukhus för turister liksom. Så jag bara, va? Så jag bara, shit, de bara, men hon behöver göra det här nu. Och för oss att ringa in läkare så måste vi betala liksom. Alltså så här, de här som var i sjukhus, jag bara, shit. Så de bara, men ni får åka till ett annat sjukhus. Vi åker, bara jag slägger in i bilen, börjar köra mot det här andra sjukhuset som ligger 3 mil bort, 30 kilometer bort. Och så bara på vägen så dör hon liksom. Alltså hon bara, pjum, släpper liksom, så här, min kusin det. Och bara släpper taget om livet och bara domnar bort liksom, så här, svimmar av liksom. Och jag är så här på shit, jag bara fuck, och bara gasar, jag bara tryck på gasen och så bara kommer vi, så är det typ så här, jag tror 10 kilometer kvar, och då bara dör bilen liksom, så här. Alltså bilen bara pajar, vet. Bara på sidan av vägen, så jag bara shit, de bara, Ken, du måste, sant, du vet, så jag, och då är klockan så här 12 på kvällen, mitt ute i vildmarken i Kenya, 10 kilometer bort från sjukhuset, min kusin sitter bredvid mig död, vet. Och jag är bara så här, fuck, jag bara okej, okay. jag bara de bara, Ken, spring dit, vet. Jag bara 10 kilometer, jag bara okej, okay. Hoppar ur bilen, börjar kuta, du vet, och springer kanske 2 kilometer, du vet, 3 kilometer kanske, så bara, du vet, bara, du vet, man, jag är ingen jävla löpare, jag har inte liksom motionerat på 40 år liksom, men förstår jag, så bara ramlar ihop på vägen efter 3-4 kilometer, för jag springer så snabbt, du vet. Jag är inte liksom, jag har inte planerat det, jag är inte joggingtur liksom, utan jag kutar ju, du vet, och bara ramlar ihop, jag bara, du vet, så bara ligger på marken, jag bara shit, bara, jag måste ta mig dit, bara ställer mig upp, bara springa igen, och så ser jag en liten bil stå vid vägen, ut, jag bara perfekt, och när bilen sitter en snubbe så full så att han så typ dreglar så här över ratten typ, och bara, I don't know, man, my car broke down, so I'm drunk in the car typ, så bara jag sitter, jag bara fuck, fortsätter springa, jag bara ser ljuset av en liten by typ, jag, du vet, så här, att det är någon så här, så jag bara, jag kanske nära, springer dit, de bara, då säger en kille så här, men nej, det är 1 kilometer längre ditåt liksom. Jag bara okej, okay. Alltså jag är så trött, helt slut. Kommer innanför den här gaten till det här sjukhuset, ramlar in och skriker, bara, jag behöver hjälp. Då säger de så här, ja, vad ska jag hjälpa liksom, så här. Vad är du sjuk typ? Så jag bara, nej, min kusin, hon är död i bilen där borta, bla, 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 typ 10 kilometer bort. De bara, men vi har inga bilar liksom. Så här, vad ska vi få tag i henne? Alltså vad ska vi hämta hit henne? Då kommer det en snubbe, alltså jag bara, och jag står där typ någon minut och bara, shit, vad snackar ni om? Skicka ambulansen. De bara, vi har inga ambulanser liksom, så här, du vet. Det är bara de här turistsjukhusen som har ambulanser. Vi, du vet, kanske kan fixa en matato om en timme liksom, så här, du vet. Jag är bara så här, shit, en matato, en buss då, där lirar sig. Så jag bara, shit, jag bara, fuck, bara, du vet. Så kommer en snubbe inåkandes med sin gravida fru som ska föda liksom, så här. Och de är så här, de har åkt in så här, du vet, oh, hon ska föda, skitglada, bara, du vet, kom hit, vi går ut i bilen. Jag bara, hej, och så bara skriker att han bara, snälla, min kusin ligger vid vägen, du vet, så här, i, du vet, 10 kilometer bort. Så den här killen bara, det är klart, hoppar in i bilen, gasar och hämtar henne liksom. Sen kommer hon tillbaka där, och då var det så här, du vet, så hon drar in henne direkt, så här, hon är fortfarande död, alltså så här avsvimmad, så här, medvetslös liksom. Hon tar in henne i ett rum och hon börjar hålla på, och så kommer läkaren ut och bara säger, du, hej, vi tar ut det här barnet nu, vi är inte 100 på att din kusin överlever liksom. Bara så du vet. Så jag sitter där ute, du vet. Och det känns som att allt är mitt fel, du vet. För att jag har liksom behandlat det här grejen så här, som jag gjort. Så jag bara, jag sitter där och så bara, fuck, jag bara, shit, tänk om hon dör. Så kommer de ut, du vet. Och så bara, de bara, din kusin har överlevt. Jag bara, åh, fan vad nice. De bara, sen tar de så bara, ska du ha barnet eller? Så här, jag bara, vadå barnet? De bara, nej, vi har inte plats för något så här dött barnlik här liksom. Så bara öppnar de sin dörr, och då är det så här 40 lik i ett rum liksom. Så här, typ, du vet, inte ens ett kylrum så här. De bara, vi kan lägga den här och bränna den imorgon om du vill, så här, den här lilla tjejen då. Jag bara, nej, du vet, hon måste begravas. Så bara räcker de över sig en litet skynke till mig. Och där ligger en spädbarn dött liksom. Så det var fett jobbigt liksom. Men i alla fall, det är liksom, det är på något sätt, så åkte vi tillbaka och begravde henne så här. Men när vi gjorde det, man begraver folk ganska snabbt där nere, så det var typ så här dagen efter. Men när vi väl gjorde det så bara, då insåg jag liksom vilken jävla bortskämd liksom, skitung jag är, du vet, förstår jag menar? Och det var första gången som jag kände bara så här, shit, vad orättvist det här världen är liksom.
Mm. Ja, shit, alltså det var så tungt att höra på det här. Och sen också att du klarar att berätta det på det här sättet. Det känns som att du kommit till så här, fått en stor lärdom av det, eller en insikt av allting.
Alltså jag har lärt mig att livet inte är så här. Man ska inte, du vet, man ska uppskatta det man har liksom. Så lite har väl jag känt sig efter det här liksom. Att uppskatta, du vet, Sverige, du vet, vi är så här. Vi lever i ett land där liksom där allt finns, du vet. Alltså allt liksom. Det finns ingenting här, du vet, och liksom. Och det var lite också som jag började då ifrågasätta mig själv liksom. Varför jag varit sur under alla år som rappare och liksom så här, musiken och allting. Alltså vad jag var sur över, vad jag var arg och ledsen över, vad fan. Kolla på det här liksom. Det här är verkligheten, det. Och fan, vi springer runt där liksom förorterna med liksom så här, med hur mycket pengar som helst och bara, du vet, nyaste kläderna och bara, du vet, mår hur bra som helst, sjukhus runt hörnet, ambulanser åker fram och tillbaka och det är så här, du vet, samhället är liksom där för människan på något sätt och så bara så får man den liksom misär, verkligheten slängt i ens ansikte, så blir man lite så här, shit, fuck Sverige, ni vet, alltså, hur fan kan ni inte veta vad ni har, alltså, hur kan inte vi veta vad vi har här i landet liksom? Och så här, det här är någonting som vi ska värna om, någonting som vi ska vara rädda om, du vet, och istället så gör vi tvärtom. Och då började jag ifrågasätta lite min egen så här del av det hela i så här rap och, du vet, hela grejen och så här, du vet, sitta och göra de här gangsterlåtarna och, du vet, bara blaze weed everyday grejen liksom. Det var så här, jag vet inte om jag riktigt kunde stå för det längre liksom.
Vad känner du nu då? Vad är viktigt i livet med allt alltså, du har varit med om?
Det viktigaste i livet, du vet, det är så här, att man verkligen så här, man värnar om sig, du vet, alltså värnar om sig själv, vad man har och, du vet, sin familj och sina barn och liksom sina så här, verkligen ta hand om varandra liksom, inte så här bara det här livet har blivit alldeles för mycket så här, du vet, vad jag vill göra och vad jag vill ha på mig och vad jag vill se eller vad jag vill uppnå eller vart jag vill resa eller så där. Men vem har någonsin frågat sig frågan så här, vart vill du resa, du vet? Vad vill du uppnå, vad vill du göra, den som sitter bredvid en liksom? Och det tror jag att det är det viktigaste för oss, att liksom här uppe liksom ta, att värna om varandra, du vet, och inte sluta tänka på oss själva bara liksom. Mm.
Och hur känns det nu då? Nu är du på väg och ska skriva ett sista album.
Jag håller på att skriva mitt sista album nu. Jag är så här, jag vet inte, jag är, du vet, jag har, den här karriären för mig, den har varit så sjuk, du vet. Den har varit så här, och det är så jävla svårt att liksom summera upp det i ett album. Det är så jävla så här, Jag har så mycket jag vill säga, samtidigt så mycket som jag vill inte ge till folk. Alltså, det finns vissa sidor i mig, vissa känslor i mig som inte jag vill att folk ska ha, som är fel liksom, ibland kanske för livet, men samtidigt så känner jag att jag måste skriva, och det är mitt. Och du vet, sen också ska jag också tillägga, det har hänt lite grejer i min karriär som så här, grejer som jag typ knappt får prata om, men så här, bolagsgrejer liksom, så här, som där jag har fått turen av att äga min egen musik, du vet, så här, i, liksom, nu som på äldre dag, du vet, så äger jag hela min katalog bakåt hela vägen till 99 liksom. Och mycket så här, och det gör att jag idag inte, det spelar ingen roll för mig hur det här albumet går. Alltså det spelar ingen roll för mig om det blir en succé eller om det inte blir en succé. Mitt liv förändras inte för det, ekonomiskt eller liksom.
Du har tillräckligt mycket så du klarar ändå.
Jag klarar mig ändå liksom, det är lugnt, du vet. Och jag överlever och det är därför som gör att det här är första gången som jag sätter mig ner och skriver det jag verkligen vill säga, du vet. Utan att tänka på, är det kommersiellt gångbart eller inte liksom, eller kommer det funka, eller du vet, jag skiter i vem är gästen. Jag vill ha den som sjunger bäst liksom. Jag vill inte ha den personen, för att den personen är störst i Sverige. Du vet, det blir så ett annat sätt att skriva ett album på. För jag bryr mig inte om det går bra eller inte. Och sen, du vet, det är så här, sen sitter jag på rätt mycket hemligheter också. Du vet. Så här, genom karriären som jag alltid har behållit till mig själv. Du vet, för att jag är rädd för vad det ska göra mot mig som artist. Du vet, så här, hur det ska effektera mig som artist. Men nu känner jag inte den rädslan längre. För jag äger min eget nya album. Jag äger min egen nya turné. Min sista turné som jag gör, det är jag som bokar den själv. Det är liksom, du vet, släpp en atombomb över Stockholm. Min turné kommer fortfarande rulla på. Även om det är jag som alltså, droppar atombomben. För att jag, okej, kanske inte. Men du förstår vad jag menar. Det finns inget som kan stoppa mig. Det finns inget som, ja, min karriär är slut. Jag är färdig, jag äger hela. Det här är Ken Ring och jag äger det. Det är jag som är Ken Ring. Det är ingen annan som är det. Och jag sitter på hemligheter. Jag sitter på hemligheter som skulle kunna få Sveriges största fotbollsklubb att falla. Jag sitter på hemligheter. Jag sitter på liksom information som skulle kunna få Sveriges största musikföretag att falla, du vet. Jag sitter på inspelningar som jag har gjort självmant för att jag vet att någon dag, om allt går åt helvete, så sitter jag på de här grejerna. Och det är anledningen till att jag idag äger hela min musik, till att jag idag också verkar som en, ibland som en jurist åt andra människor som har haft problem med vissa företag etc. etc. Och de här hemligheterna som jag sitter på, de här känner jag lite att med det här albumet så kanske det är dags för mig att släppa den här spärren och verkligen så här vara ärlig mot människor och så här, jag kanske sätter världens största musikföretag i gungning liksom, i hela världen. Jag kan göra det om jag vill. På det jag sitter på. Och jag kanske kommer göra det den här gången. Så känner jag lite. Jag känner att jag inga spärrar längre. Jag skiter i. Om det vi sitter och pratar om här idag. Om det kommer ut imorgon som en stor jävla fucking uppslag. Jag bryr mig inte. Det är det som är grejen. Jag har inte den här fear längre för att liksom. Oh shit, om jag säger det här så kanske det här kommer hända. Eller om jag gör det här. Jag har inte det. Och jag sitter på hemligheter och du vet, jag är så här, så att mitt sista album, det kommer nog bli en så här tack för mig Ken Ring liksom, och det som händer med det får bara hända liksom, och jag skiter i vad det ger för efterspel, för du vet, det är ni värda era kuksugare som efter det ni har gjort liksom, jag menar, och då pratar Jesus. Vi liksom, då pratar vi om liksom några av Sveriges största företag liksom, och då pratar vi inte bara om musik, vi pratar om fotboll, vi pratar om liksom andra branscher också, du vet, och det. Och jag har planerat hela tiden i mitt huvud så här att det här ska inte jag använda liksom, för det här kan jag bli mördad för. Alltså förstår jag, menar det här kan liksom hända grejer, förstår jag menar. Och nu pratar vi om liksom så här, vi pratar om, du vet, jag kan bli knäppt när jag går ut från den här studion typ, om jag skulle lägga fram det till exempel liksom. Och det gör att mitt album, det blir så här, det blir som mitt sista konstverk. Du vet vad jag menar, när du står där maniskt och slänger färg på den här tavlan och du har den färgen du sitter på är den finaste, renaste färgen som finns i hela världen. Och du sitter bara slår upp det på en duk, du vet. Och det är väl lite så. Det är det som gör det jävligt svårt att göra den här skivan. Liksom. Men den blir jävligt fet, den blir jävligt ärlig och den blir jävligt, jävligt känsloladdad. Liksom.
Wow.
Ja, man.
Alltså jag kan inte, jag är bara, jag blir rädd att jag också ska hängas ut.
Kanske de som äger det kanske blir. Nej, men ja, du vet, jag ska liksom, jag är lite
men då känns det som att det är ett gäng där ute som skulle alltså behöva svettas lite.
Jag kan säga att det finns människor där ute som har betalat sjusiffriga belopp för min tystnad redan liksom. Alltså det finns människor där ute som har betalat stora, stora pengar för att jag inte ska leverera, men jag kan säga att det jag har, det ligger på hårddiskar, det ligger i bankfack, det ligger liksom, det kommer, jag, en vacker dag så kommer folk få det liksom. Sen är frågan när, men jag vet att, och det är det som gör också att jag känner inte det här, jag måste göra 200 000 kronor på mitt nya album, jag måste tjäna en halv miljon, jag måste göra, du vet, jag behöver inte det, I don't need that shit, för jag vet att, du vet, att det är större än så, min vän, det är större än, och det är det som jag också kan känna, du vet, att musiken är så pass mycket större än det som ögat ser, det här mediella och det här, du vet, alla insta, sociala medier och allt det här, du vet, musiken, den är så mycket jävla större än det. Och det är ingen människa i hela världen som kommer kunna stoppa musiken. Du kan stoppa internet, du kan stoppa, du vet, whatever, men du kan inte stoppa musiken. Och det gör att jag känner mig redo för att sluta som artist. Jag känner mig redo för att ta ett steg åt sidan och liksom, och se till att inte det som jag har blivit utsatt för händer med andra människor i framtiden, och också värna om människors liksom, om människors värde inom, som musiker och som liksom artister och som konstskapande människor, att vi liksom, det är viktigt att de människorna får det de förtjänar, tycker jag, och det blir mitt nästa mål i livet liksom, så här, efter jag har liksom dragit streck över det här som Ken Ring, vet, så kommer det, jag kommer ju liksom jobba med musik hela mitt liv. Tills jag dör kommer jag att hålla på med musik. Men inte som Ken Ring. Liksom. Och inte som den här verksamma artisten Ken Ring som försöker få ett gig i Stockholm. Nej, men förstår jag, menar, jag är inte där. Det kommer jag lägga åt sidan. Men jag kommer nu sikta mot istället. Liksom, du vet, liksom, nu går jag till en helt annan nivå. Liksom. Nu ska jag börja jobba på riktigt. Liksom. Sitta och röka en spliff och skriva några texter. Det är inte jobb för mig. Det är någonting jag gjort sedan jag var barn. Liksom. Nu är det dags för mig att liksom, det jag har lärt mig, jag nästan ser min egen karriär som en utbildning på hela liksom så här,
nu
där.
Börjar det.
Ja, men nu börjar det liksom. Nu tar vi över skiten liksom. Nu är det dags att äga musiken, inte bara göra den liksom.
Nu är slut på leken.
Ja, 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 verkligen alltså,
nu har Ken Ring blivit vuxen. Nu ja, åker vi
och sen politiskt. Och sen också hela det här liksom, hela det här, du vet, att man ska veta att vi, det här, den här musikbranschen, den är en bransch med liksom 99% plast, du vet. Alltså förstår du?
Och det känns som en jävla skitig bransch alltså.
Det är plast, du vet. Alltså det är det som jag menar. Du vet, du ska veta en sak, det finns väldigt få så här, som jag skulle, om jag skulle sätta så här, de här människorna är riktiga musiker och skivbolag eller liksom whatever, textförfattare, producenter etc. Det är inte många alltså. Sen så där ute i era ögon, liksom i allmänhetens ögon, så är det i tusentals, du vet. Men i liksom i mina ögon så är det ett par få, du vet. Och de människorna är de som liksom har gjort hela musikens bransch, om man säger så. Mm. Men de har liksom kanske inte alltid blivit erkända för det. Men det är också mycket för att en riktig musiker aldrig riktigt velat vara i den där personen som liksom promotar det, utan det måste vara en kille som ser vacker ut som det, och du vet, har lite så här schyssta kläder och du vet, ser lite het ut på en bild liksom. För jag menar, det är de människorna som frontar musiken, men det är inte de som skapar den, det är inte de som äger den liksom.
Nej. Okej, men när kommer albumet ut, tror du?
Det här året hoppas jag på.
Det kommer ut
slut av det här året. Min sista turné börjar nu i december. Sen gör jag en akustisk turné fram till sommaren 2020. Sen gör jag en festival, klubb, fest, get, liksom wild out grej hela sommaren 2020. Sen går jag tillbaka till det lite mer lugnare. Och sen tänkte jag avsluta på en... Jag tänkte avsluta i en liten smutsig lokal någonstans i Stockholm. Liksom, där det är, ja men du vet, 300 pers... Liksom,
alla dina polare.
Ja, men du vet, bara alla, och så bara, du vet, går ut på scen och kör vi en sista spelning liksom.
Det känns som en liten så här gammal, du avslutar som ett litet, en version på en sista gången Studio 54 lite grann.
Ja, men lite så där liksom. Jag vill avsluta där jag börjar liksom, och jag vill avsluta med dem jag börjar med också. Alltså så här, du vet, jag vill inte att min exit, jag kommer göra en stor spelning i Stockholm, det kommer jag göra, konserthuset redan bokat och liksom så här. Så jag kommer göra en jättestort gig i Stockholm, men det där avslutningsgrejen där på hösten 2020 när jag lägger ner, sen är min dröm, det här är min drömvärld, jag vill liksom göra en sista gig på en litet jävla smutsigt ställe, jag vill typ nästan så här, ja, men ligga avslagen mot monitorn med en konjakflaska i min hand och liksom bara lägga upp ett fucking peace-tecken, och sen vill jag ta en bild liksom. Alltså jag vill ha en bild på min sista liksom smutsiga gig någonstans. Och den bilden, när jag lägger upp den bilden, sen kommer jag aldrig någonsin i hela mitt liv igen prata med någon media, lägga ut någonting på sociala medier om mig själv och försvinna helt och hållet från offentligheten i alla avseenden. Jag kommer tyvärr inte ens låta mina fans ta bilder med mig och se mig på gatan. Jag kommer bara ta ett, tack för mig liksom. Tack, det där var det jag hade. Och sen efter det så kommer du få höra rykten om mig bara istället, vad jag gör. Jag kommer inte, även om jag har 10 artister på min label som är nominerade på Grammy, så kommer inte jag dyka upp liksom. Tyvärr alltså, jag är ledsen, du vet. Jag är färdig, du vet. Som Ken Ring.
Wow.
Nu är det dags att bli Ken istället, för det är det jag heter liksom.
Wow, vilken jävla resa. Och fan vad roligt bara att man får möjlighet att hänga lite mer nu innan finalen.
Ja, tack,
nu
tack.
Nu är liksom final...
Ja, det,
nu är
det,
varje dag en final.
Ja, men det är lite sådär, du vet, man är, slutet är nära. Och det är också så, jag går dit med ganska såhär stolta steg. Alltså såhär, jag avslutar en karriär som har varit såhär, jag har byggt den på musik, jag har byggt den på liksom åsikter, på mina egna värderingar, hela min karriär bakåt. Jag har aldrig följt etablissemanget, alltid simmat mot strömmen. Och om jag kan avsluta på ett såhär, du vet, om jag kan avsluta på en utsåld turné, du vet, släppa det albumet som jag alltid har drömt om att göra hela mitt liv, alltså utan så här, utan påtryckningar från något håll, utan bara från mitt eget huvud. Om jag kan göra det, sätta ihop det, avsluta, tacka för mig och sen bara liksom försvinna, du vet, så här, du vet, bara, du vet. Sen efter det får man liksom, det är väl säkert några som kommer ha jävligt roliga kvällar med mig på någon lokal krog i du vet, Jönköping eller till folk, jag vet, men så här, jag kommer försvinna liksom, och det är dags för mig, och jag känner sån uppskattning för alla lyssnare, alla fans som har bärt mig så här, du vet, jag har 15 album, 300 låtar, över 600-700 spelningar, du vet, jag är klar liksom, och jag är så här, jag kommer nog avsluta, jag tror att jag märker ibland när jag så här, känner om jag verkligen är någonting, så här, Ken Ring, är han någonting, så här, så bara går jag av ett flyg eller en tåg eller någonting, och så går jag in i så här 7-Eleven och så bara står det någon gammal shuno där från någon förort och så tittar på mig och så bara, hey, bro, jag måste bara säga så, du är fucking legend, brorsan, mannen, du har fucking räddat mitt liv, du vet. Fråga inte ens om att ta en bild eller någonting, utan de är bara såhär, wow, shit, du är legend. Och där någonstans vill jag sätta punkt liksom.
Mm. Och där tycker jag att vi sätter punkt också. Alltså vilken jävla intervju. Fan vad häftigt att bara för den här tiden att du tog dig tid att komma hit.
Ja, tack själv. Det blev av till slut alltså.
Ja, men
en pucko på den alltså.
En pucko på den alltså. Om det är så då att man vill i dagens läge komma i kontakt med dig, om man vill följa dig eller man vill ha koll på när spelningarna kommer, album,
hur? Sociala medier som vanligt, du vet, man kör där och du vet. Men det kommer ju som sagt, nu när jag gör mitt sista album så har jag så här lite turen att jag kan liksom så här göra rätt stora mediella saker, så jag kommer att vara där ute, man kommer se mig där ute, det kommer synas om mig, och jag tror också att så här, du vet, sen när jag väl slutar så kommer jag byta om mina sociala medier till mitt skivbolagsnamn istället och liksom, du vet. Så jag kommer fortfarande vara där på något sätt, men jag kommer kanske inte vara så här tillgänglig, men liksom alla som vill komma ut på turnén och som vill se det sista och liksom allt så där, det finns info överallt liksom. Kenring är fortfarande Kenring. Det ekar ju när man det ekar ju alla rum när man säger det namnet tyvärr liksom.
Så är det. Och om man skulle avsluta med bara säga, om du fick välja någon av alla dina låtar som vi skulle spela nu som en liten avslutningslåt, vilken skulle det vara?
Ja, så det är självklart det jag håller på att skriva nu liksom. Alltså, det jag vill folk ska höra är det man gör alltid nu liksom. Men om man går tillbaka i karriären så en låt som jag alltid har gillat jävligt mycket, det är Poverty liksom, med Loot and Fire. Men sen finns det en låt som jag har skrivit nu som heter Leva i frid, du vet. Och den låten, jag kan säkert styra upp den innan det här, styra upp det så att ni kan spela det liksom.
Tungt. Jamen. Stort, stort tack.
Tack som fan, man.
Stort, stort tack, Henrik.
Jamen. Yeah. Ja, jag summerar hela grejen med några få valda ord. Tror mig, saker har förändrats där i orten där vi bor. Musiken, den är destruktiv och inget positivt. Min bramman har väl tjock med tid och gör den ofta i sin bil. Jag ligger där i baksätet, jag tittar ut på alla hus som bara viner förbi, så ger det slut. Känns som alla gått och deppa, det är så jävla grått nu. Vapen blev en trend och alla unga skjuter skott nu. Jag antar att ingen riktigt känt på misären. Jag ser ut över min ort med alla fina märkes kläder, och jag minns när vi snodde våra första Levi's 501. Föräldrarna var borta och vår värld kändes då så rätt, för vi hade väl begränsat våra framtidsutsikter. De stod garva i en port när jag sa jag vill bli musiker. Ingen trodde på mig då och ingen tror väl på mig nu. Blå ljus i backspegeln och det exakt samma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag vill väl bara leva i frid igen. Ta stegen på den stig som jag går vid den. Jag vill väl bara leva i frid igen. Ta de steg på den stigen jag går igen. Jag vill väl bara leva i frid igen. För jag vet att vi ses någon gång igen. Ta de steg tills jag kommer hem. Ja, vi ses väl när frid.